Logistikpodden.
Varmt välkommen till Logistikpodden och ett annorlunda Logistikpodden. För att från och med nu lanserar vi ett nytt format. Och jag säger vi, för det här är ett vi som gör detta. Jag heter Per-Ola Farnäs och jag har ju kört Logistikpodden i 4,5 år, ganska exakt nu. Och nu lanserar vi formatet Logistikpodden Magasin. Det är nämligen så att när jag har gjort Logistikpodden så har jag intervjuat branschens kändisar. Och det har varit jättekul och det är fortfarande jättekul. Som den logistiker jag är så ligger jag väldigt långt i förväg för det mesta. Vilket betyder att det kan gå ett halvår mellan att jag spelar in ett avsnitt och att ni får chans att lyssna på det. Och det här är någonting som jag har funderat över, om man inte kunde göra någonting som är lite mer aktuellt. Och då har jag bestämt mig för att låna av några andra format som andra poddar har. Bland annat som jag och Lena Götberg har i Podgeek, men som också finns i poddar som The Feed, som Libsyn har till exempel. Där i princip två personer träffas och pratar om vad som är på gång. Och det ska då vara lite mer aktuellt. Helst ska det ju naturligtvis köras live. Och det kanske vi kommer till så småningom. Men det här är alltså inspelat ungefär en vecka innan du hör detta. Och innan vi går vidare och jag vill presentera min co-host. Så vill jag berätta lite om den tävlingen som jag hade när jag fyllde 100 avsnitt. För ett par veckor sedan. Då hade jag en tävling där ni skulle välja era tre favoritavsnitt och sen skulle ni motivera varför, och den som kom med bäst motivering skulle då vinna en exklusiv Logistikpodden t-shirt. Och vi har en vinnare. Christian Wallman har skrivit följande. Henrik Ringsberg var en enastående lärare för mig på högskolan i Borås. Han lägger stor vikt på spårbarhet som är väsentligt för många företag, speciellt där jag jobbar nu. Om man bor i Borås är e-handel och logistiken kring e-handeln väsentlig. Med detta i åtanke var avsnittet med Carl Lumsten ytterst givande. Efternamnet Lumsten för även tankarna in på en annan Lumsten som skrev Logistikens grunder. Logistikens historia och att denna term utvecklades inom militären är något man oftast förbiser. Avsnittet med Dag Eriksson var viktigt i detta hänseende. Tack och grattis Logistikpodden, må det fortsätta. Tack så mycket Christian. Det här var en fantastisk kul motivering och jag tycker det var kul att Kent Lumsten äntligen fick komma med i podden. Han har varit med på bild i väldigt, väldigt många avsnitt för jag brukar använda hans böcker för att lägga upp våran ljudabsorbent här på mitt kontor. Så att Kent, om du hör detta, välkommen hit. Christian, du kommer få en t-shirt på posten och tack alla ni som lyssnar naturligtvis och som har hjälpt mig fram till det här avsnittet. För nu börjar vi en ny period i Logistikpoddens liv där vi ungefär en gång per månad kommer att ha ett magasinsprogram. Det vill säga två eller flera personer som sitter och pratar om sånt som är aktuellt. Och till min hjälp och vid min sida har jag nu en tidigare gäst i Logistikpodden som numera är min co-host. Välkommen Nina Modig.
Tack så mycket PO. Jättekul att vara här.
Ja, vad kul det här ska bli. Och berätta lite, vi länkar ju naturligtvis till det avsnittet där du berättar mer om dig själv, där du har varit en regelrätt gäst. Men berätta lite om dig själv och vad du pysslar med just nu.
Ja, men jag är ju precis som du sjukt intresserad av det här med flöden. I alla olika tänkbara miljöer. Jag har lite specialintresse från sjukvården och byggnader. Det tycker jag är extra kul. Man brukar ju prata om den här mannen som kunde tala med hästar. Men för mig är det lite mer att komma in i byggnader och se olika flöden. Det är avfall hit och det är tvätt och det är mat och sådär. Så precis som du så går man in i en restaurang så kollar man in allt det där. Nu jobbar jag ju då som konsult efter att ha lämnat den här Chalmersvärlden bakom mig. Så att nu är jag tillbaka här och det känns bra.
Och du har skrivit en bok.
Ja, jag har ju det. Ja. Och det var ju också en jättespännande resa. Mm. Och en flödesprocess i sig.
Och det är en bok om logistik.
Ja, det är det. Tanken är att sänka tröskeln egentligen för dem som... Jag träffar väldigt många i mitt jobb som säger att men jag jobbar inte med logistik. Och sen så börjar man prata om att de planerar köer, de har koll på olika lager och sådär. Och så att det är ju egentligen logistik de sysslar med. fast de har inte riktigt sett det så. Och då tänker jag att vi logistiker ska ju inte ha liksom verktygen för oss själva. Utan här finns det ju massa bra tips och tricks som vi kan dela med oss av. Så att det är tanken, en sån här låg inkörströskel för alla som känner att ah, men det där är nog ändå lite intressant med flöden.
Och den boken den kommer typ i dagarna eller kanske redan har kommit?
Den har haft smygpremiär precis igår. Mm. Och den kommer på riktigt i den här veckan faktiskt i bokhandeln.
Vad heter den?
Den heter Bättre logistik helt enkelt.
Ja, men det låter ju som en fantastisk titel. Och jag vet att du kommer du har ju massa med dig från att ha skrivit den här boken då. Om logistik i vardagen till exempel. Och vi kommer väl att komma till lite olika sådana grejer. Så att vi har ju lite, vi har delvis samma bakgrund. Vi har bägge doktorerat. Vi hade bägge doktorerat här på Chalmers. Men vi har väldigt olika bakgrund förutom det.
Precis, vi delar samma intressen. Och så har vi lite olika smaker på det.
Exakt, så vi hoppas att det ska bli lite dynamik i det här magasinsprogrammet. Vad som har hänt med logistikpodden sen sist är att jag har ny logotyp. Jag hoppas ni gillar den. Det var dags att göra något efter 100 avsnitt. Och den gamla loggan såg mer ut som 1900-tal. Och den här ser mer ut som 2019-tal kan man väl säga. Vi får väl se hur länge den lever. Vi har ett antal, som vi har tänkt i det här magasinsprogrammet, ett antal vad ska man säga, fasta punkter där vi återkommer till lite grann samma samtalsämnen. Och en av dem som jag har skrivit upp i mina fusknoteringar här är vad vi har varit.
Var du varit, P.O.?
Jo, men jag har varit på lite roliga grejer. Jag har varit på en digital konferens i Bryssel, bland annat i förra veckan.
Och vad innebär det?
Jo, jag är med och leder ett stort e-projekt som heter Aeolix som snart är slut. Men det projektet syftar till att vara med och bidra till det digitala ekosystemet i Europa. Mycket pretentiöst. Men det finns många som arbetar inom digital informationsdelning och just på Europanivå så pågår ganska många initiativ. Och där hade vi en slags samlande konferens bara för några dagar sedan då i Bryssel som var väldigt intressant, för vad man kan se nu är att väldigt många stora företag dundrar in på digitaliseringsområdet, men samtidigt så är det den här prisoner's dilemma brukar jag kalla det, alltså de här två fångarna som om bägge erkänner så kommer bägge att klara sig, men de tror att de tjänar mer på att neka eller skylla på varandra. Och i det här fallet med digitalisering och informationsdelning så är det ju så att alla är ju på ett plan medvetna om att det är bra att dela data. Men ingen vill dela data. För då gynnar man en konkurrent. Man har kommit så långt att man har faktiskt börjat formulera problemet öppet nu. Stora företag. Jag är rädd att man glömmer bort SME-er, små och medelstora företag, i det här som inte har SAP, som inte lever enligt någon tysk branschstandard för informationsnomenklatur och så vidare. Det finns ganska många standardiseringsivrare där ute som inte riktigt tänker på de småföretagens vardag. Så jag tror att det kommer att dyka upp nyckelspelare som idag sitter i ett garage och dricker Jolt Cola. De kommer inte att komma från de här jätteföretagen. Det kommer att komma viktiga saker därifrån också. Men det kommer att dyka upp saker från snett från sidan som jag tror kommer att få stor betydelse framöver.
Och hur snabbt kommer utvecklingen gå?
Den går redan väldigt, väldigt fort. Men den sker ju inte uniformt. Den sker ju på vissa ställen. Framtiden är redan här, men den är ojämnt distribuerad, som William Gibson sa. Och det ser man ju tecken på överallt hela tiden. Vi har transportföretag som fortfarande faxar. Och som lever på att ordrarna kommer in via fax. Och vi har transportföretag som jobbar helt mobilt och inte har en trafikledning längre. Alltså det här är två olika verksamheter som lever i samma bransch. Och det här kommer vi att se. Bilar som säljs idag kommer att leva vidare i alla fall 15-20 år till. Så att bara för att det finns självkörande fordon så betyder det inte att alla med en gång kommer att gå över till dem till exempel.
Och då blir man ju lite nyfiken. En konferens som handlar om digitalisering, är det en digital konferens eller är det en fysisk konferens?
Det var en fysisk konferens med dåligt wifi och extremt mycket papper för att vara en fysisk konferens. Välkommen till Bryssel. I mångt och mycket är Bryssel ganska långt efter den digitala fronten. Samtidigt är det där den makten i Europa finns, så att det är ett viktigt ställe att finnas på och vara på om man vill vara med och förstå och kanske påverka de här frågorna.
Du nämnde digitalt ekosystem. Vad innebär det?
För mig innebär det ett system där ett antal aktörer och tjänster och fordon och objekt kan samexistera och dela information med varandra på ett digitalt sätt, och systemet som sådant är inte beroende av en av de här aktörerna, utan en eller flera av de här aktörerna kan lämna och komma till lite grann hur som de vill utan att systemet i sig påverkas. Och med ekosystem så kommer också tanken att man ska kunna åka ut och tälta i det där ekosystemet och vara en del av det och sen lämna det utan att det kostar någonting för någon av parterna. Det vill säga att det ska vara lätt att ta sig in och ur och börja dela data med en tillfällig affärspartner för att sen kanske sluta med det då. Tinder för transporter har pratat om tidigare, det är lite grann en del av kärnan i det här.
Ja.
Vad har du varit?
Ja, men nu i helgen har jag faktiskt varit på Villa och trädgårdsmässan och pratat där om hur man kan spara tid helt enkelt, alltså i sin vardag. Det här, både på privatlivet och affärslivet så finns det ju massa liksom lifehacks.
Villa och trädgårdsmässan?
Ja, och det är ju säsong för det nu. Alla ska börja planera liksom det där bygget av ett utedäck till exempel. Alla kommer på det samtidigt och sen ska man ha tagit den där hantverkaren och så ska man ha virke och så skulle man ha den där släpvagnen och sådär.
Jag har byggt fem.
Ja, men då kanske du kan göra det extra då på sommaren.
Det är min terapi där, att bygga altaner. Det har jag tyckt varit väldigt roligt väldigt länge. Det är liksom svårt att misslyckas med det, för det är inte så att det börjar regna in om du bygger fel och sådär, utan det är ganska riskfritt.
Då ser jag direkt framför mig ett hus med fem altaner, men jag antar att det inte alla är hemma hos er nu.
Jo, men de är i sektioner. Så att, och någon har rivit och byggt om och sådär, eller byggt till och sådär. Så men det har varit fem etapper kan man säga.
Ja, men det var ju precis det här vi diskuterade egentligen. Alltså, vad vill man lägga sin tid på? Och att man ska kunna maximera det och minimera det som man inte vill lägga sin tid på genom att helt enkelt fundera på olika sätt att skapa samma flöde.
Mm. Och när jag maximerade min tid på att bygga altan en sommar så tillbringade jag 5 veckor med konstant smärta. Och min sån här fingeravtrycksläsaren på min iPhone fick programmeras om efter ett antal veckor där, för att han kände inte igen mitt tumavtryck längre. Och det var helt fantastiskt. Bästa semester jag haft.
Ja.
Faktiskt.
Härligt.
Tänkte inte på jobbet 5 veckor. Ingen podd heller de veckorna. Det var ett av de åren jag hade ett uppehåll faktiskt. Och det var rätt skönt. Så att,
men kanske du vill ha bästa tiden till naprapat efter de där 5 veckorna.
Ja, kanske det. Man hade lite ont, man bar mycket sten och sådär. Men du pratade på en trädgårdsmässa om det här. Om logistik i trädgårdsarbete då, eller?
Men egentligen både villa och trädgårdsmässa då. Så att både hur man kan planera smartare och att man faktiskt börjar se flöna runt omkring sig. Så att man kan börja liksom fundera på vad lägger jag min tid på, vad vill jag lägga min tid på, vad vill jag inte. Och att man sen kan sno verktyg från logistikbranschen för att få till det på ett bättre sätt.
Vi har ju så många bra verktyg.
Ja, och du hade ju till exempel Paul Svensson i Logistikpodden. Han pratade ju bland annat om det här. Hur kan det se ut på en restaurang? Och hur kan man tänka när man lagar mat? Och det är precis det som jag tycker att vi ska ta. Jag som inte brukar jobba med dem som säger att de jobbar med logistik brukar fråga dem vad logistik är. Och då säger de ju ofta lastbilar.
Mm, det står på kapellet ju.
Ja. Mm. Och det är så mycket annat som vi gör. Vi planerar våra semester, vi planerar tvätt, vi planerar mat, vi planerar trädgården, vi planerar dokumenten som vi har i vår inkorg och när chefen ska få den här rapporten som vi håller på att jobba på. Så att principerna kan appliceras på så otroligt många olika ställen.
Semesterpackningstetris har ju alla spelat i sin kombi.
Ja, där brukar min man och jag ha lite olika filosofier.
Så ja, att, jag brukar vara den som gör det. Faktiskt.
Ja, jag brukar också gärna göra det.
Jag har principer för det där som jag inte tummar på. liksom, lite grann så. Men vad kul. Så att trädgårdsmässa. Logistik finns verkligen överallt.
Ja, ja, verkligen.
Som du säger. Jag har varit på ett annat ställe också faktiskt. Jag har varit på det nationella godstransportrådet. Jag sitter ju med i den här rådgivande gruppen till vår infrastrukturminister Thomas Eneroth. Och vi har haft 3 möten nu. Det började i november och börjar väl få upp farten lite grann skulle jag säga. Här sitter vi 18 personer. Övriga relationer med Svenska Akademin finns nog inte egentligen, men vi är faktiskt 18 personer i godstransportrådet. Och tanken med det där är väl att vara en rådgivande grupp till ministern då, som sitter och ska fatta ett antal beslut och göra ett antal prioriteringar. Och det vi ser nu är ganska mycket kring överflyttning till järnväg och sjöfart. Vi pratar mycket om fair transport, smarta villkor för chaufförer, transportföretag, spelregler. Vi kommer att komma till digitalisering, vi kommer att komma till kompetensförsörjning och så vidare. Det finns en nationell godstransportstrategi som vi då alla ledamöter i det här rådet är med och tycker till om och kommenterar, kan man säga.
Och om du skulle ge liksom en beskrivning av hur den logistikprocessen ser ut, när får ni frågan och hur lång tid har ni på er? Får ni den där vid sittande bord eller har ni betänketid? Och...
Nej, själva strategin kom ju förra sommaren och så den ligger som grund för, i den står det att ett sånt här råd bör inrättas och då inrättades ett sånt råd och sen får vi ut underlag. Dels har vi teman för kommande möten. Mm. Sen får vi ut underlag en tid innan mötena om vi behöver läsa in oss på någonting till exempel. Då. Men vi är ju inte en beslutande församling. Nej. Vi är en rådgivande församling också. Vad som är lite kul är att den 29 augusti så kommer vi att förlägga vårt möte i Göteborg på Lindholmen. För då är det transporteffektivitetsdagen som vi är med och arrangerar här på Chalmers. Och Chalmers och Handelsnåden Lida arrangerar den ihop med Closer. Och då kommer vi i godstransportrådet att vara där på förmiddagen. Så vill man träffa oss, inklusive ministern, så kommer vi att vara med på förmiddagen. Sen kommer vi att ha ett möte någonstans på eftermiddagen, någonstans på Lindholmen då, efteråt. Så att,
och det kan man ju säga att den inbjudan gick ut för någon dag sedan bara. Ja. Så att det går redan nu att anmäla sig.
Oh ja, sök på transporteffektivitetsdagen så hittar ni den. Det brukar bli ett riktigt bra event det där faktiskt.
Men du, nyheter då?
Mm.
Vad har du hittat?
Jo, vi vill ju lyfta fram lite nyheter varje gång. Och, jag vill lyfta fram en nyhet den här gången och den handlar om allas vårt favoritsamtalsämne Amazon. Amazon är ju en av giganterna och de har ju helt och hållet dominerat USAs e-handelsindustri kan man säga i många år. Och jag försöker bevaka dem lite grann. Bland annat lyssnar jag på en podd, lite annorlunda podd om Amazon som heter Primed. Prime och så heter D inom parentes. Den är producerad av radiojournalister i Seattle som är ganska pålästa, ganska inlästa kring Amazon. De ser Amazon på nära, mycket nära håll och de är ganska kritiska mot Amazon. Tidigare har man hört alla dessa hyllningskörer, men här har vi en ganska så påläst och välproducerad röst som inte är odelat positiv kring vad Amazon, hur Amazon påverkar samhället och i vilken riktning vi tar oss om vi går längre och längre in i den här datadrivna världen som Amazon då förespråkar.
Och då blir man ju lite nyfiken. Vad är det här för någon typ av podd? Är det limited edition eller är det liksom kontinuerligt som det kommer ut avsnitt?
De har släppt två säsonger. De är nog mitt inne i slutet på sin andra säsong. Den första säsongen handlade om när Amazon skulle ha ett andra huvudkontor i USA någonstans. Och då ordnade de någon sån här budgivning. Så städer fick bjuda. Det var ganska helt absurda grejer. De erbjöd jätteskattelättnader och nollhyror och de erbjuder sig att bygga en massa infrastruktur, allt för att Amazon skulle lägga sitt nya högkvarter hos just dem. Och då valde Amazon att lägga en i Washington, strax utanför, och en faktiskt i New York på Manhattan. Men sen visade det sig att den här New York-etableringen fick så massiv kritik lokalt att de hoppade av det Amazon och ligger nu då utanför i Virginia, någonstans utanför Washington. Och de har fått så bra deal ur det här att de betalar negativ skatt då just nu företaget. Sen betalar deras anställda skatt och så vidare, så att det är en svår ekvation det där. Men de var ganska kritiska till den här processen, de här två journalisterna. Så att de började gräva i Amazon och reste runt och gjorde ganska mycket fotarbete. Och sen den andra säsongen har handlat mer om hur Amazon ändrar vår livsstil. Och vad händer med samhället när en sån aktör blir så dominerande som Amazon är.
Och hur det är vår livsstil, kan du ge några ledtrådar?
I USA, vi har ju inte Amazon här i Sverige än. I USA så har vi ju Amazon ständigt närvarande. Och är man Prime-medlem, det vill säga man betalar en fast summa per år, då har man inga marginalkostnader för att beställa saker. Utan saker kommer bara hem när du trycker beställ i din mobil. Och det är till och med så långt att när man söker efter grejer att köpa så söker man direkt i Amazons app. Man googlar inte längre. Utan du är helt i deras ekosystem och de säljer ju allt möjligt då. Och det är så bekvämt. Och nu kan du ju prata med en Amazon Echo dessutom hemma som hör vad du säger och automatiskt lägger saker i din inköpslista som bara dyker upp hemma hos dig dagen på. Och det där är naturligtvis en game changer för hur folk väljer att konsumera. Därför stänger fysiska butiker, pratar om brick and mortar, alltså de stänger ner. Köpcentran får lägga ner och så vidare. Och vi ser en skugga av det här i Sverige. Vi har ju inte alls den volymen som Amazon har. I Sverige, vår e-handelsbransch är mycket, mycket mindre. Och vi har inte hem till dörren leverans utan vi har våra droppoint-system i Sverige. Så den svenska branschen har fått växa upp i lite skyddad miljö. Lite inkubator kan man säga. Eftersom Amazon ännu så länge har valt att inte leverera till Sverige. De har levererat till Sverige men de har inget Prime-erbjudande i Sverige ändå.
Men jag tänker, samtidigt så förs ju jättemycket diskussioner om just det här med information, informationsdelning. Och här har man någon som egentligen lyssnar av vad du säger och levererar det till dig.
Det är fantastiskt.
Hur tror du att de kommer att spela ihop?
Amazon är en integrator, det vill säga de sitter och äger systemet, de äger plattformen. Så om de tar in en underleverantör, som till exempel US Postal Service är en stor underleverantör till dem, för de levererar det Amazon själva inte vill leverera, så ser ju de till så att de har ett digitalt gränssnitt, antar jag. Jag kan inte detta, till den aktören. Men en sak då som är, och det här är den nyheten som jag egentligen ville prata om nu, som kom då häromdagen. Det är att Amazon har ju länge haft en affärsmodell. De har många affärsmodeller, men en av dem heter Fulfilled by Amazon. Det vill säga, om du är en liten e-handlare, säg att du säljer fingerborgar och porslinsdockor på nätet, eller något annat sånt, eller trädgårdsredskap. Och fulfillment, alltså att packa, skeppa, transportera, köpa frakter och allt sånt, det är ganska dyr och omständlig verksamhet. Låt säga att någon tar och beställer varor av dig, ganska stora mängder då, lägger det i sitt lager och så hamnar du i deras infrastruktur. Det är så Amazon gör. De köper alltså in produkter, ganska stora volymer av mig, och sen lagerför de det och sen säljs det via deras plattform. Jag får då betalt i förskott kan man säga för att de säljer mina produkter. Så att min kund är egentligen Amazon. Även om det kan vara en transparens där att jag lägger lagret hos Amazon men får inte betalt för en grej när jag är sålda. Men det finns ändå liksom en tjänst där de lager för och ser till så att mina produkter skeppas iväg. Nu har Amazon börjat ta åt tumskruvarna här. Så helt plötsligt, för några dagar sedan, så slutade de beställa från ett stort antal sådana här företag. Det kom helt plötsligt ingen order. När de tidigare kanske har lagt en order i veckan då. För att fylla på sina egna lager så har det helt plötsligt inte kommit någon. Och budskapet de här ganska små handlarna får då är att nu får ni ta hand om detta själva. Ni kan sälja via våran kanal fortfarande så att folk kan fortfarande handla via Amazon. Men vi vill inte ha den fysiska hanteringen längre. Och de kan ingenting göra. Det här är deras, de är fast i det här ekosystemet för det är där de säljer sina produkter nu. Och det är typiskt en sån grej då som i alla fall indikerar för mig att Amazon vill göra sig av med sina fysiska anläggningar på sikt. De är ju håller på att automatisera jättemycket, så de är en väldigt, väldigt stor arbetsgivare. De vill göra sig av med personerna, anställda, ersätta dem med maskiner eller helt enkelt trycka ner ansvaret på underleverantörerna. Vi lägger en länk till den här artikeln. Jag tycker det visade lite grann tidens tecken på att Amazon håller nu på att inte vilja vara en av de största arbetsgivarna i världen längre.
Så då är det ju en artikel och en podd som du rekommenderar.
Det är min spaning den här gången. Mm. För att få lite inblick i just hur komplext Amazon är.
Mm. Spännande.
Själv då?
Ja, men jag tycker det här med flyg egentligen är väldigt spännande. Och då pratar jag egentligen om personflyg. För att jag tycker att man har pratat väldigt mycket om bilar och lastbilar och sjöfart och sådär. Mm. Det kanske är just inom vår värld. Men jag upplever ändå att man inte har pratat så väldigt mycket om persontrafik i form av flygningar.
Folk skäms ju numera.
Ja, precis. Det här med flygskam har ju faktiskt kommit som ett nytt begrepp. Mm. Och det diskuteras ju hejvilt. Ska man flyga eller ska man inte flyga? Också vid nyår så kom det ju om man skulle ha det som sitt nyårslöfte eller inte.
Mm.
Och det här väcker ju diskussioner och samtidigt så tycker jag också att det är lite intressant för att man diskuterar väldigt mycket de privata flygresorna. Men jag lyssnade på en föreläsare häromdagen och jag tyckte han var rätt så klok. Han sa att egentligen alla de som reser i jobbet, det borde egentligen vara att man fick en klumpsummelön. Och sen så fick man själv bestämma om man skulle flyga eller åka tåg eller hur man ville ta sig någonstans. Mm. Givetvis så kan man ju inte exkludera alla resor, men det skulle på något sätt ändå få det att tänka till en gång till.
Tvinga fram en prioritering.
Ja, ska jag flyga till Amsterdam en gång i veckan för att möta min chef i en timme för sen flyga tillbaka?
Mm.
Det finns ju fortfarande en stor poäng av att mötas rent fysiskt för att bygga relationer. Men det finns också väldigt mycket som är liksom, ja men det är bara så man gör, som man inte ifrågasätter. Så att jag tycker att det är spännande och jag funderar också på, för relaterat till det här så har det också kommit upp då, det fanns tidningar, till exempel tågluffning som inte har varit någon stor grej på länge, börjar ju bubbla upp igen liksom. Mm. Hur ska folk ta sig ut? Och stor artikel, jag tror det var i SJs tidning också, om en som hade gjort en jobbresa fast med tåg till Schweiz, tror jag då. Som tog 25 timmar. Och det är det jag funderar på. Vad kommer i framtiden? Kommer det komma upp nya sådana här tjänsteleverantörer där du kan plocka ihop din resa fast det kommer bli med buss eller tåg? Eller på samma sätt som man i dagsläget då kan säga att jag vill flyga från en stad till en annan och så har du en massa sökmotorer som letar upp den perfekta kombinationen oavsett var du ska i världen.
Det här tror jag kommer att komma. Det har redan börjat visas tecken på det. Charterföretag har börjat intressera sig för tågcharter ner till solen och att du tar 2 dagar på dig ner till Grekland eller Spanien och sen tar du 2 dagar på dig hem och under tiden kan du uppleva grejer då.
Mm.
På de här 2 dagarna. Lägger du 3 dagar så kan du till och med stanna och göra en stopover i Budapest på vägen eller något sånt då. Alltså det finns ett mervärde i det. Och sen ser man också, det har ju kommit ut regeringsdirektiv nu där man satsar statliga pengar på att utveckla det här med internationellt tågresande.
Mm.
Så att det börjar definitivt komma. Jag har träffat flera vuxna människor som har tågluffat förra året på sommaren. Och jag själv, det här är ju en av mina sådana bucket list grejer då. Och det finns nog inte riktigt än, men det kommer att komma. Jag vill, och det här får jag nog göra själv, för jag tror inte de vill hänga med. Jag gillar att gå vilse i städer. Det är min stora hobby när jag är ute och reser. Att bara gå omkring och kolla läget. Så nu har man ju i sig GPS, så att nu är det ganska ofarligt. Men det här med det planlösa upptäckandet. Och jag vill gå och lägga mig på ett tåg varje kväll och vakna upp i en ny stad varje morgon. Tvärs över Europa. Vi pratar ganska långa avstånd. Vi pratar om att åka tvärs över kontinenten på en natt och sen tvärs över kontinenten åt ett annat håll. Så att det skulle kunna vara Berlin, Madrid, Paris, Rom och så vidare. Man kan studsa omkring i Europa under någon vecka eller två.
Mm.
Det har jag velat göra väldigt, väldigt många år. Och det har inte gått, för det har inte funnits några nattåg eller det har inte varit liksom praktiskt genomförbart och sådär. Men nu börjar det ju komma.
Ja, nattåg är ju just en sån sak som faktiskt diskuteras. Som har varit på nedåtgående, men där de nu börjar liksom se ett ökande intresse.
Ersätt hotellnatten med en resenatt istället.
Ja, precis. Mm. Så det jag tycker är lite intressant är, alltså ur 2 aspekter egentligen. Det ena med det här att upptäcka resande med andra typer av transporter igen. Och vad det för med sig. Och det andra är ju egentligen att titta på när kommer flyget att komma ikapp liksom. Och när får de samma morötter som övriga branscher att ställa om.
Nej, det här är riktigt kul. Och jag vet Emanuel Karlsten då, krönikör, journalist, han myntade i en krönika strax efter nyår, och det här med flygskam då, att tågskryt.
Ja.
Att folk slutar lägga upp bilder på flygplatser och flygplansfönster, men de lägger däremot gärna upp bilder på järnvägsperronger. Och hur duktiga de är som reser med tåg när de ska ner på skidsemester till exempel nu och sådär. Så att tågskryt är nog ett av årets nyord, skulle jag tro.
Ja, men det är ju spännande.
Ja, verkligen, verkligen. Jag gillar att åka tåg. Jag gjorde inte det. Jag var X2000-skadad, det har varit med om för mycket. Men nu har jag ju tågpendlat i, 4 år? Och jag är väldigt van vid det nu. Så att jag föredrar tåg om jag kan. Ja. Men av praktiska skäl, eller ja, av historiska skäl, så flyger jag inte ner till kontinenten. Men jag kanske borde, eller åker inte tåg ner till kontinenten, men jag borde kanske prova det.
Mm. Ja, men jag har funderat också på att testa det med. Och jag har ju på min bucketlist då att göra någon slags Nils Holgersson-resa genom Sverige då. Det blir nog multimodal transport, lite elcykel, lite buss, lite tåg, sådär. Att göra en logistikresa genom Sverige helt enkelt.
En logistikresa?
Ja, alltså jag tänker typ Jukkasjärvishotellet, hur tänker de logistiskt, hur planerar man? Kanske via Vasalopps centret och titta på blåbärsoppelogistiken och skidbackarna i norra delarna och så beta sig ner genom Sverige liksom.
Ja, vad coolt. Det här tangerar ju ditt forskningsområde när du doktorerade. Det var eventlogistik.
Ja. Ja. Precis.
Ja, hur hanterar man när liksom, du har förutsättningar att lösa ett problem under en viss tidsrymd och sen försvinner de förutsättningarna? Sen är problemet inte, ja, det är ett icke-problem då för att eventet är slut till exempel.
Ja, men sen finns det ju massa liksom, kontinuerligt också. Ibland att jobba med skidanläggning och titta på hur man kan få folk att ställa bilen när de väl har kommit upp till platsen där de ska åka skidor.
Mm.
Får istället ta bussen till backen.
Mm.
Så att det finns ju massa frågor kopplade till lite mer stadigvarande verksamheter också, som är jättespännande.
Mm. Ja, det här får vi nog anledning att komma till också, skulle jag tro. Du som lyssnar, du vet också att du kan skicka in frågor till mig och Nina. Vi kan svara på ganska mycket, och det vi inte kan svara på, det kanske vi kan fråga någon annan om. För vi har nämligen en sak som vi inte har, detta i första avsnittet, men en sak som vi har tänkt att lyfta in vid tillfälle och vid behov är att vi kan ringa upp eller länka in en tredje eller en fjärde person via Skype till exempel. Att vara med på delar av våra avsnitt. Så att tanken är att det inte bara ska vara vi två, utan att vi ska ha ganska dynamiskt, men att det ska vara ganska aktuellt. För de här avsnitten, helst så vill vi göra dem live. Och det kanske vi kommer till om ett par gånger då, när vi har blivit lite mer varma i kläderna.
Precis. Och det kan ju ha hänt någonting i världen som de funderar på. Hur påverkar det här logistiken? Och vi vet mer om.
Precis. Så att passa på att skicka in frågor till oss. Enklast är väl att skicka till hej@logistikpodden.se. Eller leta upp oss på LinkedIn eller Facebook eller vad vi nu finns. Så kan ni nog få tag på oss. För övrigt så skulle jag vilja avsluta det här första avsnittet med Logistikpodden Magasin med att säga tack Nina.
Tack PO.
Väldigt kul att äntligen få en co-host i Logistikpodden. Det har jag saknat lite grann. Det är väldigt ensamt att hålla på själv. Och tack till dig som har lyssnat. Missa heller inte den alldeles färska säsongen av Logistics Rocks som jag släppte för en vecka sedan nu. Den handlar om självkörande och elektriska fordon. Och den rockar fett, det kan jag lova. Ha det så bra alla. Vi hörs.
Logistikpodden.
Vad kommer du göra innan vi ses igen? Vilka event?
Jaha, det glömde jag att säga. Ja, skit i det.
Ja.